ma vi längtar, Jesus. Åh, vad vi längtar. Vi längtar så efter dig, efter din närvaro. Efter renhet i våra liv. Att du ska uppfylla vårt inre, våra tankar, våra känslor. Och vi vill arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. För vi upplever så starkt i våra hjärtan att den här tidsåldern går snabbt mot sitt slut. Så att vi kan vara ett folk som förhärligar dig. Som släpper taget om våra egna liv. Och ger våra kroppar, vår andliga tempeltjänst till dig. Förnya vårt sinne efter ditt rikes sätt att tänka. Låt den här världen vara korsfäst för oss och vi för världen. Att vi är himmelska medborgare, Guds rikes ambassadörer och att vi ska leva som sådana. Också bakom stängda dörrar när ingen ser oss mer än du, Gud. Att vi tänker i enlighet med din vilja. Handlar i enlighet med din vilja. För vi är alltid inför ditt ansikte. Du läser våra tankar. Du vet vad ord vi ska säga innan vi har sagt det. Fader, hjälp oss att överlåta oss helt och hållet till dig. Att helga våra liv. Tack, Fader. I Jesu Kristi namn. Amen. Och vi behöver den helige andes hjälp. Verkligen. Bli påverkad av anden och få en stark, stark längtan efter renhet, efter helighet. För att leva helt för honom. Vi läser ju i Korintsebrevet. Vi ska fortsätta läsa i det. Och Korintsebrevet handlar om helgelse. Att bli mer och mer avskild för Gud. För hans rike. För hans räkning, för hans vilja, för honom, för hans behag, för honom bara. Att leva bara för Gud. Att leva för rättfärdigheten. Vi skapade för det. Och det jag hör Gud säga till mig, det är att sök först mitt rike. Lev som man gör i himlen. Lev det här på jorden. Sök mitt rike. Sök min rättfärdighet. Ta emot mitt liv på alla livets områden. Lev ett rättfärdigt liv genom tro. Den rättfärdige ska leva av tro. Så ska allt det andra tillfalla dig. Det är vad jag hör Gud säga. Så ska allt det andra tillfalla dig. Släpp taget om ditt liv. Släpp taget om dina bekymmer. Utan sök först mitt rike. Tänk på att du är från himlen. Du är en himmelsk medborgare. Du är inte en svensk medborgare i första hand. Och vi tar inte seden dit vi kommer. Vi kommer med seden och säden. Vi är i en sen tid. Verkligen en sen tid. Och det är bara den helige ande som kan ge oss en längtan. Efter Gud, efter Jesus. Efter att vara i ordet. Efter den sanna äkta tonen från himlen. Där det blir ett gensvar i mitt hjärta. Det är bara genom den helige ande. Jag kom till Stockholm i torsdags. Och idag hade jag en dag fram till då jag skulle hit. Så hade jag då ingenting speciellt att göra. Och så fort jag stod upp ögonen så tänkte jag så här. Älskade Jesus, idag kan jag vara tillsammans med dig alla timmar. Ända till en halvtimme innan jag ska åka. Och då tänkte jag, helige ande, du har fått mitt hjärta till att bara vara med Gud. Timme efter timme efter timme efter timme. Vad märkligt. Det är ju ingenting man kan göra själv. Det hade aldrig gått för många år sedan. Då hade jag blivit rastlös. Men att idag så känns det som att det räcker inte till. Tiden räcker inte till att vara med honom. Och det är en ordlös kommunikation. Jag hör och förstår utan svenska ord. Och gensvarar till Gud utan ord. Det är en kommunikation ändå. Och den mättar mig mer än någonting annat. Så att sticka ut näsan och sätta mig i bilen kändes jättemärkligt. Jag är här på jorden. Men vi är här för att föra himlen hit. Så är det. Och vi behöver hitta den rätta tonen så att vi kan förmedla himlen. Så vi inte förmedlar någon religiositet. Utan någonting som berör människors hjärtan. Det skrivna ordet beskriver Guds rikes liv. Och det är annorlunda än det liv som människor lever på jorden. Och därför har vi Guds ord. Så nya förbundet, det visar vårt nya liv. Kristus i oss. Han är ordet. Så när vi läser och ser hur vi ska leva här, så måste vi böja oss under det och vilja det och älska det. Och Gud ger kraften till det. Den kraften finns i oss. Så att det finns kraft till att leva rättfärdigt genom tron. Och jag tänker, när vi kan leva så välbehagligt för Gud, så att inte djävulen har några hållhakar på oss. För när vi fortfarande lever efter den här världens sätt, eller efter vårt kött, så tillhör det området i våra liv djävulen. Han får makt över oss. Så att få bort allt i våra liv som tillhör det här världssystemet, som tillhör djävulen, så att djävulen inte har någon hållhake på våra liv. Utan att arbeta, läsa i ordet och se, hur vill Gud att jag ska leva? Och när jag ser att det inte överensstämmer med mitt liv, att jag böjer mig och säger, Fader, jag vill omvända mig från det här sättet jag lever. Och ta emot mitt nya liv, som är av nåd, genom tro. Så att allt i mitt liv mer och mer förändras och blir mer lik Kristuslivet, ett himmelskt liv på jorden. Och det här gör man inte av någon annan anledning, tror jag, än att jag älskar Gud tillbaka. Det är inte för att få någon speciell välsignelse. Även fast vi vet att allt ska tillfalla oss, det är inte därför. Utan det är för kärleken till honom. Så att vi utstänger djävulen mer och mer i våra liv. Och blir mer och mer förenade med Kristus. Visst vill vi det? Guds rikes liv är frid. Om vi inte har frid, så beror det på att någonting inte är av Guds rike i oss. Att det finns något annat. Det är rättfärdighet, ett riktigt liv. Och det är glädje. Så att vi arbetar verkligen och läser i ordet och studerar breven som visar hur Fadern vill att vi ska leva. För Jesus, han sa, inte kommer vem som helst in i himlen som bara säger Herre, Herre. Det hjälpte inte att man har gjort mycket kraftgärningar eller profeterat eller drivit ut onda andar. Det hjälper inte om jag inte har gjort min himmelska faders vilja, säger Jesus. Och det är därför vi läser ordet. Inte för att få en bibelkunskap, utan för att det ska förvandla våra liv. Så att det blir så mycket av Kristus i oss att vi förvandlar atmosfären där vi går fram. Så att om vi kommer in i ett rum ska det kännas att himlen har landat. Skuggan av oss. Vi har läst de fem första kapitlen i första Korintherbrevet. Och så är det sjätte. Och det här som står här, som Paulus skriver, det är Guds vilja för oss, hur vi ska leva. För allting som strider mot Guds ord, allt det som vi gör efter köttet, för oss under lagen och under djävulens påverkan. Så därför är det så viktigt att vi förblir i vårt nya liv. Då läser vi sjätte kapitlet. Och jag läser av 1917, det är lite gammaldags språk, men jag tycker att det är bäst översatt. Tycker jag bara personligt, men vi förstår ju vad det menas. Hur kan någon av er taga sig för att en annan sak med en annan går till rätta? Inte inför de heliga, utan inför de orättfärdiga. Vet ni då inte att de heliga ska döma världen? Men om nu ni ska sitta till doms över världen, är ni då inte goda nog att döma i helt ringa mål? Ni vet ju att vi ska döma änglar. Hur mycket mer bör vi inte då kunna döma i timliga ting? Och likväl när ni nu har för något mål som gäller sådana ting, sätter ni till domare just dem som är ringa aktade i församlingen. Är det till blygd säga detta? Är det då så omöjligt att bland er finna någon vis man som kan bli skiljedomare mellan sina bröder? Måste istället den ena brodern gå till rätta med den andra och det inför motrogna? Överhuvud är redan det en brist hos er att ni går till rätta med varandra. Varför lider ni inte hellre orätt? Varför låter ni inte hellre andra göra er skada? Och det är någonting som man kan tänka på, att om någon gör orätt mot oss så kan vi låta det vara. Vi kommer alltid att möta människor som gör orätt mot oss. Och djävulen kommer att göra allt för att han ska få tag i oss. Djävulen vet våra svaga områden. Han är vår själs fiende. Det han jagar i våra liv är våra själar. Och det står att han jagar dem för att få tag i dem, står i Psaltaren. Och när han får tag i vårt känsloliv, vårt själsliv, så vill han sarga det. Slita själen i stycken. Så han är hela tiden ute efter att få tag i en del av vårt liv. Och därför har han många människor som han kan använda. De flesta vandrar inte efter anden. Så han har många att sända till oss på våra ömma punkter. Så när någon gör oss illa, att vi släpper det och så rusar vi in i Faderns famn. För Faderns famn är en verklighet. Och det står att han är all tröstgud som kan trösta oss på alla livets områden. Och det är sant. Man kan komma förtvivlad till Gud. Det har vi väl alla gjort. Kommit helt förtvivlade till Gud. Men efter en stund i hans famn så är det över. Man kan komma jättearg till Gud. I alla fall jag. Och för att inte ge uttryck för det på jorden så rusar jag till Gud. Med allt jag är arg på. Och när jag går från Gud, nyligen hände det här då, så kom jag inte på vad det var jag hade rusat i. Då tänkte jag, hur kunde det försvinna? Och jag har faktiskt ansträngt mig för att komma på fortfarande vad det var nu som jag var så arg på. Men jag kom inte ihåg det. Det var som Gud tvättade mig så noga. Så att det inte skulle få något fäste i min själ. Så inte ens en gång har det kvar i huvudet. Så att när någon, vi känner ju egentligen atmosfären när vi blir attackerade. Visst känner man det. Man känner när fienden är på en. Även om en människa kan stå och le så känner man när det börjar och så här. Och man känner när djävulen vill reta en. Man känner ju det. Nu vill han, sätter han ut ett krok igen. Speciellt om vi ska göra någonting tillsammans med Gud. Så är det ju mer krok så. Man ska tappa frimodigheten. Men att rikta sig i all sin svaghet, i all sin hjälplöshet. Fader, hjälp mig. Trösta mig. Bär mig. Så att inte fienden får en hållhake på våra liv. Så att vi kan låta andra göra oss illa. Och av hjärtat förlåta dem. Och älska dem och välsigna dem. Och det går i den heliga ande. Om vi vill så kommer vår fader att bli så glad att vi börjar kunna skydda oss från djävulen. Sen kommer att ge oss så mycket kraft så vi känner att det här fungerar. Det går att leva ett rättfärdigt liv. Det går att söka Guds rike, hur man lever i himlen. Vers 8. Istället gör ni nu själva orätt och skada och detta mot bröder. Gud vill aldrig att vi ska skada varann. Gud vill aldrig att vi som Kristi kropp ska skicka negativa signaler mot varandra. Aldrig. Så även om du är arg på någon, så låt Gud rena dig tills du älskar den här personen med uppriktigt hjärta och kan välsigna den inför Gud. Vad den än har gjort. Tänk på hur mycket du blir förlåten varje dag. Tänk på vad Jesus har gjort för oss. Så förlåt och välsigna. Och över allt Guds folk, att man vill Guds folk väl. För att vi ska ju ge Gud ära. Så att vi kan välsigna allt Guds folk. Och vi kan välsigna alla människor. Och vi kan välsigna våra fiender. Så att vi inte gör något orätt mot någon. utan gör livet lättare för alla. Vi gör livet lättare. Kommer vi med en doft från himlen att vi kan göra livet lättare. Speciellt från de som står oss nära. Det kan vara lättare att göra livet lätt för varandra i kyrkan än hemma bakom stängda dörrar, man, hustru i nära relationer. Men det är den viktigaste platsen att ge Gud ära. Den viktigaste platsen jag har är bakom stängda dörrar när ingen ser mig. Det är då jag tjänar Gud på ett allvarligt sätt. Och det är där Gud ser om jag är trogen i det lilla. För att familjen har störst rättigheter att se Kristus i våra liv. Jag har 4 vuxna söner och försökt predika hårt. Men har inte haft någon framgång. Faktiskt. Det har jag berättat. Jag har verkligen ansträngt mig, men det gick inte alls. Jag sa till den ena, han sa, känner du Guds närvaro? Nej, sa han då. Vad känner du då? Mamma. Ja. Och det var vad det var. Det var mamma. Men då en gång när jag satt i bilen och körde, då hörde jag Gud säga så här, låt dem se mig genom dig. Det var mitt ansvar. Och Gud sa, du håller på att predika för dem utifrån rädsla. Du har noll framgång. Du predikar utifrån rädsla att de ska komma fel. Det är inte den heliga ande. Utan låt dem se mig. Låt din man se mig. Det är din första uppgift på jorden. Det är det viktigaste jag har. Att inför mina nära låta dem se Jesus. För där är man mest slarvig oftast. En vardagsrelation. Så vad våra nära och kära än gör. Tänk så här. Vad våra nära än gör och säger. Tänk på att du är en representant för Guds rike. För djävulen vet att du är känsligast där. Men om du kan stå upp för Gud. Och klamra dig fast vid honom. Han ser stormen. Men han vill att du ska vara en övervinnare. Han vill att du ska gå fram i segertåg. Men han kan inte få dig i segertåg om du inte samarbetar. Vi kan använda sådana bra bibelställen. Han ska alltid föra oss fram i segertåg. Det gör han om vi samarbetar, men inte om vi motarbetar. Så att, tänk så här, vad mina nära och kära än gör, än säger. Så är jag i alla fall en representant för Guds rike. Jag är en predikan inför den onda andevärlden. Vi syns i andevärlden. Och för hans namns skull, för vad han har gjort för oss, så väljer vi det. Sen blir vi inte fullkomliga för att vi väljer det. Men vi kan i alla fall välja att vara på väg åt det hållet. Med allvar. Och när vi har fallit så bekänner vi det. Och Gud är trofast och rättfärdig, så han förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet. Så att vi inte söker vår rätt, vårt eget. Ha sista ordet. Utan vi söker att behaga vår brudgum. Att det blir livets mening. Att livets mening är att leva välbehagligt inför Gud. Att det är det som hela min själ. Alla trådar i själen går uppåt. Så fienden inte hittar längre någonting att dra i. Och att det är en verklighet att Gud kan hjälpa och trösta. För livet på jorden tycker jag är svårt. Jag vet inte om ni tycker det, men jag tycker livet på jorden är svårt. Jag har alltid tyckt det var svårt. Och det blir inte lättare. Det blir värre och värre runt omkring oss. Men att vi kan få mer och mer av himmel runt omkring oss. Fast vi är här en kort tid till. Snart är vi inte här längre. Och då är alla våra dagar passerade. Då kan vi inte ändra på någonting. Tänk om vi har gått och surat och varit besvikna och gnälliga och griniga. De dagarna får vi ju aldrig tillbaka. En dag och väldigt snart står vi inför Kristi domstol. Vers 9. Vet ni då inte att det orättfärdiga inte ska få Guds rike till arvedel? Det här är väldigt allvarligt. Vet ni då inte att de orättfärdiga inte ska få Guds rike till arvedel? Far inte vilse. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare. Varken det som låter bruka sig till synd mot naturen eller det som själva övar sådan synd. Varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare ska få Guds rike till arvedel. Det är väldigt allvarligt. Dels får jag det inte till arvedel här. Vi kan få ett förskott av arvet redan här. Och det kommer vi aldrig in i. Om vi inte lever efter faderns vilja. För det är detsamma som Israels folk tågade ut ur Egypten. Och skulle genom öknen för att komma in i löfteslandet. Och det var ju 3 miljoner människor, säger många. Jag vet inte, men jag har hört många säga att det var cirka 3 miljoner människor som gick ut ur Egypten. De blev frälsta genom Röda havet. Röda havet är en bild på Jesu blod. De blev frälsta. Sen skulle de ta sig till ett land som låg färdigt. Där de skulle få all nåd. De skulle inte behöva så någonting. De skulle bara skörda. Och det är bilden på Kristuslivet oss givet som också ligger färdigt. Men av 3 miljoner människor så kom 2 in i landet av den generationen. På grund av otro. Det är smärtsamt. Så de fick aldrig till arvedel det som redan låg färdigt. Och Kristuslivet är redan givet till oss. Det ligger färdigt. Och Gud vill att vi ska vandra tillsammans med den helige ande. De följer efter Gud. Genom molnstoden och elden så följde de efter för att bli ledda framåt. Och så vill den helige ande leda oss framåt. Bort ifrån vårt självliv. In i Kristus. Och i Kristus är alla Guds löften redan besvarade. Alla löften som Gud någon gång har givit är redan besvarade. Och då säger Gud, ta emot. Ta emot. Det finns ingen prestation, det är nåd. Ta emot. Men sen att bli utestängd från Guds rike, att det finns en fara att bli utestängd från riket också inför evigheten. Det står i Uppenbarelseboken att i det nya Jerusalem kommer det inte in någonting orent. Vers 11. Sådana vore och somliga bland er. Men ni har låtit 2 er rena. Det är det vi håller på med nu. Vi låter 2 oss rena. Så varje dag är ett reningsbad i den helige ande genom Guds ord. Ni har blivit helgade, alltså avskilda mer och mer för Gud, för hans vilja, för hans rike. Ni har blivit rättfärdiggjorda i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Allt är mig lovligt, ja, men inte allt är nyttigt. Allt är mig lovligt, ja, men jag bör inte låta något få makt över mig. Så det är där det ligger, att fienden vill ju fånga oss. Så han vill hela tiden få makt över oss. Och Gud vill inte att någonting ska fånga oss, utan vi ska vara helt fria. Den sonen gör fri, han blir verkligen fri. Att inte låta någonting få makt över oss. Man känner när någonting får makt över en, eller hur? Maten, är vers 13, är för buken och buken för maten. Men båda deras ska Gud göra till intet. Däremot är kroppen inte för otukt utan för Herren. Och Herren för kroppen. Och det är det som det står i Romarbrevet 12, att ge sin kropp till Gud. Det är vår andliga tempeltjänst. Kroppen är för Herren. Och Gud som har uppväckt Herren ska och genom sin kraft uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag nu taga Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Bort det. Vet ni då inte att den som håller sig till en sköka, han blir en kropp med henne? Det heter ju, det du ska vara ett kött. Men den som håller sig till Herren, han är en ande med honom. Allt i våra liv kommer i den helige ande, om vi håller oss till Herren. Ande, själ och kropp. Fly otukten, All annan synd som en människa kan begå är utom kroppen, men den som bedriver otukt, han syndar på sin egen kropp. Vet ni då inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har undfått av Gud, och att vi inte är era egna, att ni inte är era egna. Att verkligen bejaka att jag är inte min egen, utan det här livet är köpt av Gud. Att jag vårdar det här livet som köpt. Jag kan inte handskas med mitt liv hur som helst, för jag äger det inte. Och det här livet, den här kroppen, har ett nytt huvud. Och det är huvudet som måste bestämma hur den här kroppen sköts, hur livet ska vara. Huvudet. Och Gud sa till mig idag, så sa han bara så här. Jag hörde bara så här. Den enda du ska göra räkenskap för är inför mig. Låt dig inte dras åt olika håll av människor. För det blir som att ha många huvuden. Du har bara ett huvud att göra räkenskap inför. Lev inför mig. Du är min. För att människor och olika saker försöker fånga en och få makt över den. Det vet ni ju. Hur det är. Fienden försöker, fastna jag inte här så kan vi väl fastna där. Man kan till och med fastna i kyrkor. Man kan fastna i relationer. Man kan fastna i det som ser gott ut. Så kan jag bli en fånge. Det som ser ut som en god kristen relation kan bli ett fängelse. Jag måste hela tiden känna, vara på min vakt så att jag är fri inför huvudet. Att gå och säga precis det som Gud vill. Att inte komma in under fångenskap utan tillhöra Herren. Och inte böja sig för människor. Varför böjer man sig för människor? För man vill vara bra. Och man vill inte komma i konfrontationer. Och man vill inte att folk ska vara arga på en. För man vill ju att man ska vara så bra som folk tycker om. Men det där ligger någonstans och skaver. Men att ställa sig upp och tänka så här. Jag älskar människor vad de än tycker om mig. De får tycka vad de vill. Ja, jag tänker älska dem i alla fall. Men jag gör inte som de vill. Och då vet jag ju att de blir arga. För det vet man ju. Men att jag böjer mig inte ändå. Förrän jag känner att du vill, Jesus. Då tjänar jag dig inför människorna och till människorna. Men det är du, Jesus, i mig. Som det är Jesus i oss som botar sjuka. Och då botar han sjuka. Han gör verkligen det. Och på sista tiden har han botat mer. Det ökar. Så ju mer jag uppger mitt liv, så kan han verka. Men det är han som vill ha kontakten genom människor. Till människor. Så att vi inte är till salu. Och det går inte att muta oss. Eller hota oss. Eller köpa oss. För vi är ju redan köpta. Kontantbetalda. Visst är det enormt. Och jag tycker det är så skönt när jag känner mig stressad. Och det är kanske massa saker. Och massa människor som vill massa saker. Åk hit, åk dit, gör det allt här. Då tänker jag så här. Alltså, jag är inte min egen. Jag är köpt. Och det går inte att göra något åt. Jag kan bara göra vad en säger. Visst är det enormt? Jag har ingen förpliktelse mot någon människas kött. Inte mot mitt eget heller. Det tycker jag är så skönt. Och då känner jag, då försvinner stressen. Vers 20. Ni är ju köpta. Och betalningen är given. Så förhärliga då Gud i er kropp. Förhärliga då Gud i er kropp. Därför är vi här. Gud behöver få tag i våra hjärtan. Och det gör han. Den helige ande arbetar hela tiden för att vinna vårt hjärta för Kristus. Att bruden älskar sin brudgum. Det var den helige ande hela tiden försöker vinna, erövra vårt hjärta. Och han gör det. Och jag är så tacksam när jag tänker tillbaka. Om jag tänker tillbaka, jag blev frälst 74. Och jag tänker tillbaka vad jag kunde tillåta mig som nyfrälst. Eller vart frälst i 10 år vad jag kunde tillåta mig. Så rådnar jag idag. Jag blir illröd i ansiktet ensam inför Gud. Och det har blivit de sista dagarna när jag, eller Gud påminner mig kanske, men jag tänker då vad jag kunde tillåta mig, så rådnar jag av skam. Och tänker, hur kunde jag? Var jag helt bedövad här uppe? Alltså. Men förblindad av synden. Inte varit frälst så länge förblindelsen satt kvar. Men ju mer Gud renar och öppnar, så vill man bara mer och mer det som man vill. Och man hatar synden mer och mer och mer och mer. Och livet blir bättre och bättre. Så är det. Så där den helige ande, man kan bara vara i den mognad man är. Det är skönt att ha varit kristen längre och längre tid. Det är skönt. Och det står ju så här, man går från härlighet till härlighet, och det är sant. Om man går med Gud. Det är inte att livet blir lättare på utsidan. Men det kan tvärtom bli svårare på utsidan. Ju mer helgad man blir. Men det blir bättre på insidan. Stor skillnad. Det går inte att jämföra. Att få leva med himlen på insidan. Gud bor i oss. Så. Vi är köpta och betalningen är given. Och vi behöver veta att Gud ser oss varje sekund. Vi kan aldrig gömma oss för Gud. Han vet vad vi tänker, han vet vad vi ska säga. Förhärliga då Gud i din kropp. Så vi tackar dig, älskade Fader. Och att vi förstår allvaret att låta helga oss. Efter den heliga andes ledning. Vi kan ingenting göra utan din kraft, Fader. Vi kan ingenting förstå utan ditt ljus. Vi kan inte gå rätt utan din ledning. Utan vi är totalt beroende av dig. Och allt är nåd på grund av Jesu död och uppståndelse. Så till dig, Fader, går all ära för vår helgelse. Du har rättfärdiggjort oss genom Jesu Kristi blod. Och du helgar oss genom att hans liv har tagit gestalt i oss genom den heliga ande. Vi förminskas och han växer till. Och du blir ärad mer och mer. Jag tackar dig, Fader, att vi ska ta det här på största allvar och förstå att det här är det enda som gör oss lyckliga på jorden. Det enda som ger oss sann frid och sann glädje. Att det är underbart att leva ett fördolt liv med dig, Gud. Det är underbart att kunna hålla dig i handen med sin inre människa. Att aldrig vara ensam, utan att vara med dig. Jag älskar dig, Fader. Att vi älskar dig, vi vill inte bedröva dig. Vi vill inte tänka någonting som inte är välbehagligt för dig. Vi vill inte låta någonting komma ut i vår mun som du inte vill höra. Vi vill inte göra någonting som vi inte kan sitta i ditt knä och göra, i din närvaro. Tack för att det är den underbaraste kärleksrelation som finns, att vandra med dig. Och så ljuvligt att bli berörd i sitt hjärta av nåd. Jag tackar dig, Fader, av hela mitt hjärta. Jag tackar dig av hela mitt hjärta. Tack, älskade Jesus. Och tack, heligande. Tack för att du ger ljus och växt till ditt eget ord när vi bevarar det rena hjärtan. Och utan helgelse får ingen se Herren. Och ju mer helgad och rena vi blir, ju tydligare ser vi dig. Och ju lättare hör vi dig. Mjuka upp våra hjärtan. Hjälp oss med hårdheten i våra liv. I Jesu namn. Amen. Det är svårt när hjärtat är hårt. Mitt problem har varit att mitt hjärta har varit hårt. Man kan ha en sån uppväxt som man blir sin egen förälder. Man klarar allt själv. Och så blev jag. Jag kunde allt, visste allt. Jag klarade mitt själv. Från väldigt liten så visste jag allt. Och man blir stark i sig själv. Och hjärtat blir hårt för att man inte ska bli sårad. Och det är ju ingen ond gärning. Men jag tror att många av oss har upplevt det så. Och kanske lider idag av hårdhet att känna sig när jag kommer nära Gud så är mitt hjärta hårt. Och det känns som en mur som skiljer min själ från Gud. Och det här kan man ju inte hjälpa. Så när människor led, jag kunde be för dem, men mitt hjärta berördes inte egentligen. Lite grann, men inte egentligen. Och det har gått nu många år faktiskt. Och jag har hela tiden känt att hjärtat är för hårt. Det kan jag känna fortfarande, men i höstas så började Gud med tuktan. Och den har varit och varar fortfarande. Och då kände jag, Gud, du kom åt den här hårdheten bara genom tuktan. Den heliga andes tuktan. Och den pågår fortfarande. Och då märker jag under den här fostran att hjärtat mjuknar och mjuknar och mjuknar och mjuknar. Och det är väldigt, väldigt skönt. Jag förstod och upplevde att mitt hjärta var hårt, men kunde på något sätt inte göra något åt det. Det var hårt när jag såg människor lida, det var hårt när jag kom inför Gud, alltså det var hårt. Men att få känna då att Gud mjukar upp hjärtat. Och då blir det ibland som man tycker nästan kanske blir för mjukt, för man gråter hela tiden. Och jag är inte van vid det. Så när jag står och pratar med människor, tårarna bara rinner och jag får en klump i halsen. Jag blir alldeles, vet inte vad jag ska ta vägen, för jag är inte van vid det. Men så blir det när hjärtat mjuknar. Tårarna rinner. Och det är väldigt faktiskt skönt. Det är skönt med ett mjukt hjärta, så det är gott om tårarna kan rinna. Men på mig kom det inte igenom annat än genom tuktan faktiskt. Gud var tvungen att fostra och påverka omständigheterna och gör fortfarande. Så han tycker inte det är klart. Men jag känner det hela tiden, så att mitt liv deltar i människors lidande på ett helt annat sätt. Ber för människor på ett helt annat sätt. Som det gällde mig eller mina barn. Det är helt annorlunda. Men det var bara Gud som kunde åstadkomma det. Så vi överlämnar oss i hans händer. Och Gud fostrar oss. Och det, för mig upplever jag det som ett lidande när Gud fostrar. Det känns inte skönt. Men det blir ett gott resultat. Det blir hans liv. En frukt av rättfärdighet. Så att vi säger ja till fostran. Det som den helige ande utför. Ingen annan kan utföra det än den helige ande. Han vet precis var problemen sitter i våra liv. Han känner oss. Han räknar våra hårstrån. Och det vi behöver allihopa, det är att vara älskade, sedda och förstådda. Och vi är alltid älskade av Gud. Alltid. Så vi tackar dig, Fader, att vi vågar överlämna oss i dina händer. Och du är en fader som fostrar oss. Och att fostrandet upplevs verkligen som ett lidande, men att det blir gott resultat för dig och ditt rike och för människor. Så jag lyfter upp oss alla inför dig, Fader. Att du ska verka med din ande på våra liv. Och att du ska nå ditt resultat med var och en av oss. Och att var och en som är här, att vi ska kunna få bli den vi egentligen är. Den som du kallade vid namn innan vi ens en gång var på jorden. Den som du bar i ditt hjärta innan våra föräldrar visste om oss. Den tanke och den bild som du hade när du skapade oss inom dig själv. Att det ska bli en verklighet. Jag ber om det, Fader, för oss. Och jag ber för alla våra nära och kära som inte är här. Att din ande ska ruva över dem och verka på deras liv. Så att vi får se våra familjer komma igenom och bli befriade. Tacka dig, Fader. I Jesu namn. Amen.
Kom, låt oss böja våra knän och tillbedja vår skapare och Herre. Kom, låt oss böja våra knän och tillbedja vår skapare och Herre. För han är vår Gud och vi är det folk som han har kallat. Vi är folk i hans jord. Och vi lever av hans ord. Kom, låt oss böja våra knän och tillbedja vår skapare och Herre. Kom, låt oss böja våra knän och tillbedja vår skapare och Herre. För han är vår Gud och vi är det folk som han har kallat. hans ord.